Sju jävligt långa dagar av Jonathan Tropper i en uppläsning av Johan Holmberg, utgiven av A Nice Noise. Kapitel 1. Pappa är död, säger Wendy så där lite i förbifarten, som om det har hänt förr, som om det händer varje dag. Den här grejen hon kör med kan bli rätt tröttsam, att i alla lägen vara totalt oberörd, till och med inför en tragedi. Han dog för 2 timmar sedan. Hur är det med mamma? Hon är ju som hon är. Hon undrade hur mycket drick som skulle ge läkaren som dödförklara honom. Jag kan inte låta bli att dra på munnen, trots att jag som alltid retar mig på vår familjs patenterade oförmåga att visa känslor när något omvälvande händer. Det finns ingen allvarstyngd situation som familjen Foxman inte genast lyckas förminska eller pervertera genom vår alldeles egna genmodifierade, undflyende ironi. Vi pikar, tjafsar och förolämpar oss genom födelsedagar, semestrar, bröllop och sjukdomar. Nu är pappa död och Wendy raljerar. Rätt åt honom. Han var själv något av en banbrytare och pionjär när det kom till förträngning av känslor. Det blir bättre. Lyssna på det här, säger Wendy. Bättre? Alltså, herregud, hör du hur du låter? Okej, det lät lite fel. Det menar du inte. Han vill att vi ska sitta skiva. Vem då? Vem tror du vi pratar om? Pappa. Pappa vill att vi ska sitta skiva. Pappa är död. Wendy suckar som för att visa hur otroligt tröttande det är att ta sig igenom min enfalds vildvuxna skogar. Ja, det är tydligen då det passar bäst. Men pappa är ju ateist. Pappa var ateist. Menar du att han fann Gud innan han dog? Nej, jag menar att han är död och att du följaktligen borde använda rätt tempusform. Om vi låter som ett par känslokalla skitstövlar så beror det på att det är så vi blivit uppfostrade. Men i ärlighetens namn har vi faktiskt sörjt ett tag redan. Var och en på sitt eget sätt. Till och från sedan han först fick diagnosen för 1,5 år sedan. Han hade magsmärtor, viftade bort mammas vädjan om att gå till läkaren och valde istället att öka dosen magsyretabletter som han tagit i flera år. Han tog dem som om hans liv hängde på det. Lämnade efter sig rester av förpackningarna vart han än gick. Små foliebitar som fick mattorna att glittra som våt asfalt. Sen blev hans avföring röd. Pappa mår inte så bra, underdrev mamma på telefon. Min skit blöder, klagade pappa någonstans i bakgrunden. Under de 15 år som gått sedan jag flyttade hemifrån hade pappa aldrig tagit sig till telefonen. Det var alltid mamma. Med pappa i bakgrunden, där han bidrog med en och annan kommentar när det passade honom. Så var det hela tiden. Mamma intog alltid scenens centrum. Att gifta sig med henne var som att gå med i talkören. På skiktröntgen slog tumörer ut som blommor i tolvfingertarmsväggens sotiga öken. Sägnen om pappas legendariska stoicism skulle alltså komma att berikas med det faktum att han under 1 års tid behandlat metastatisk magsäckscancer med halsbrännetabletter. Först kom de förutsägbara operationerna, följda av strålbehandlingar och, som sista räddningsplanka, cellgifter som skulle krympa tumörerna men som krympte honom istället. Hans en gång breda axlar skrumpnade till skelettlika knölar som försvann under den slappa huden. Sen följde förtvinandet av muskler och senor och den sorgliga, söndertrasande nedstigningen i extrem smärtbehandling som kulminerade i koma. En koma han aldrig vaknade upp ur. Och varför skulle han det? Varför vakna upp till den plågsamma, vedervärdiga sörja som magcancer i dess slutskede innebär? Det tog 4 månader för honom att dö. 3 mer än onkologerna hade förutspått. Er pappa är en riktig fighter, sa de när vi hälsade på, vilket bara var snack, eftersom han redan var helt och hållet besegrad. Om han överhuvudtaget var ett uns medveten, så var han tveklöst förbannad över att det tog honom så lång tid att göra något så enkelt som att dö.